Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
När du på allvar träder in i rikspolitiken.
Ja, så är det ju. Det var ju ett tag sedan, måste man medge. Så är det.
Det är 50 år.
Det är 50 år, ja.
Ja. Och det är en ganska lång period. Och jag vill bara säga, det här är ingen minnesprogram. Vi kommer att hålla oss kring det som händer och sker i världen idag. Men man ska ju börja någonstans. Vi kommer ju någonstans ifrån. Och det var därför jag nämnde det här med 1973. För du kommer ju också från en släkt som har varit med i den politiska hetluften väldigt lång tid. Jag tänker framförallt på din farfars farfar, Gillis Bildt. Didrik Gillis Bildt, som var statsminister faktiskt 1888. Ett år var han det. Och fram till 1889. Och
han var väl egentligen inte politiker, va? Men det var ju en övergångsperiod i Sverige liksom, när parlamentarismen höll på att bryta samman. Han var riksmarskalk.
Ja.
Och sen hade man den stora tullstriden. Det var ju den tidens stora fråga. Och man hade svårigheter att bilda regering. Och han kom in under ett övergångsskede där under en kortare period. Men han var... Går man upp till... Rosenbad, statsministerns lokal, så hänger porträtten av gamla statsministrar, och det första porträttet är med honom.
Ja, förstår jag saken rätt så försökte kungen övertala ärkebiskopen att bli statsminister, men han ville inte.
Nej, jag tror att kungen hade lite problem att få fram något i det där läget, för
det var väldigt stridigt.
Det var väldigt stridigt. Ja. Det var ju fortfarande så att kungamakten var väsentlig och viktig, men parlamentarismen höll på att brytas fram, så det gick ju inte att bilda en regering som inte hade på ett eller annat sätt riksdagens förtroende, och det blev det lite fram och tillbaka där några gånger.
Ja, han avgick hur som helst 1889, och det var ju samma år som Socialdemokraterna bildades på allvar. Och Socialdemokraterna, de kom ju sen och, från 32 och framåt att dominera svensk inrikespolitik fram till 1976. Då det blir en borgerlig regering, mycket tack vare Centerpartiets stora framgång. Och vem trädde då in där som sakkunnig i samordningsfrågor och senare statssekreterare, om inte Carl Bildt? På regeringskansliet. Och jag skulle vilja fråga dig.
Så var det.
Ja. Jag skulle vilja fråga dig innan vi går vidare. Alltså, hur kändes det? Alltså, Sverige var ett väldigt socialdemokratiskt samhälle efter alla år. Det var 44 obrutna år. Som
Sverige var ett ohyggligt socialdemokratiskt samhälle. Det var det. Men det var samtidigt ett samhälle som höll på att förändras. Jag kom ju in i politiken egentligen på grund av, eller i samband med, den stora vänstervågen. Som jag var en vänstervåg till stor del till vänster om socialdemokratin. Där jag tror att socialdemokratin uppfattade som att den hade suttit för länge och blivit lite försoffad. Och socialdemokratin hade själv svårighet att hantera detta. Så det var brytpunkten mellan detta kompakt socialdemokratiska, i den meningen rätt konservativa samhälle. Och en väldig vänstervåg som utmanade socialdemokratin från vänster och stöpte om åtskilligt i vår ideologiska debatt. Och så blev det då, som du sa, skifte. Jag var ju med, socialdemokratins höjdpunkt var ju 1968 när Tage Erlander fick absolut majoritet. Sen gick ju valen 1970 och 73 ner. 73 är riktigt ordentligt egentligen, 76 lite, men det räckte, där tippade över.
Och minns du hur det kändes? Var det nervöst att gå in där? Alltså där Socialdemokraterna styrt det över 40 år?
Ja, det var ju okänt. Det är klart det var okänt för mig, för jag var en ung man. Men jag kommer ihåg att jag sprang iväg och köpte en... Det fanns en bok som då hette Hur Sverige styrdes. Det var väl någon lärobok på universiteten, antar jag. Med grundläggande statskunskap. Jag hade studerat statskunskap i och för sig. Men det var sådär gulliga, hur fungerar regeringen och riksdagen och förvaltning, så den delade jag ut till en del av de blivande statsråden.
Ja.
Och jag kommer ihåg, Per Ahlmark hade plötsligt blivit utnämnd till till han vill bli arbetsmarknadsminister av skäl som var alldeles obegripliga för alla inblandade. Och jag kommer ihåg att jag åkte med honom och Hans Bergström i någon statsrådsbil där precis när han varit utnämnd, och så frågade han mig, var ligger arbetsmarknadsdepartementet? Och det råkade jag veta.
Ja, ja, jo, jag menar, jag förstår det liksom, och hela, alltså, hela samhällsbilden och hur man såg på saker och ting.
Ja.
På vilka som var, vad som var problem och inte.
Ja, och sen fanns det ju från socialdemokraterna, det är ju annorlunda idag, det ska jag säga. Socialdemokraterna uppfattade ju liksom det här att de hade förlorat regeringsmakten som, det var något orättvist, det var fel, det kunde inte accepteras. Marita Ulfskog sa ju det här, att det var jämställda med statskupp egentligen. Det där är otänkbart idag. Idag har ju detta samhälle vant sig vid att vi har skiften vid makten. Vi uppfattar skiften vid makten relativt naturliga. Vi uppfattar dem till och med, kan ha olika synpunkter på det ibland, va? Men det ligger i så att säga, demokratins förnyelse natur. Att inte samma människor sitter vid samma vid makten hela tiden. Men då var det väldigt annorlunda.
Och du, efter de här åren då, så du blev riksdagsledamot 1979. Och det var du i 22 år. Du var partiledare för Moderaterna i 13 år. Lång tid.
Ja, det var strax över dödlig dos.
Ja,
i bägge fallet.
Ja, och du var utrikesminister i 8 år.
Ja.
Och statsminister i 3 år.
Ja.
Så du har ju samlat på dig en enorm erfarenhet, naturligtvis.
Ja, så hade jag då internationella uppdrag under den tiden också.
Ja, du var ju på Balkan.
Ja, Balkan med FN och EU och sådär. Jo, det blev en del, får man nog säga.
Ja. Den här utrikespolitiska väckelsen, eller vad ska jag säga, eller hade du med den från början? Eller?
Ja, det hade jag nog. Intresset för internationella frågor hade jag med mig redan från skoltiden. Det hade ju att göra med att det var ju en mycket internationell tid. Va? Det här var Vietnamkriget. Men var det för många var det Vietnamkriget. För mig blev det mycket invasion av Tjeckoslovakien 1968. Så att jag kom ju liksom att tidigt få ett intresse både för Europa och för den delen av Europa som knappt fanns i svensk samhällsdebatt på den tiden. Vårt engagemang gällde ju huvudsakligen det som var väldigt långt bort. Men att tala om det som var nära Östeuropa, eller för att inte tala om baltiska länderna, det var ju nästan otänkbart på den tiden.
Ja, och nu när du sitter här många år senare, jag tänker två liksom paradfrågor för Moderaterna har ju varit att Sverige borde bli medlem i den EG, alltså den Europeiska unionen, och Sverige borde bli medlem i NATO. Och snart är väl båda de där målen uppfyllda.
Ja, Europafrågan var ju tidigt viktig. Den klassiska frågan var ju liksom, eller klassiskt var ju när Gunnar Heckscher blev partiledare i början på 1960-talet och hade en valrörelse under temat ja till Europa. Det var bara att det var ett kommunalval, va? Vilket var ju, får man säga, lite udda. NATO-frågan är ju lite annorlunda. Alltså, under den långa kalla krigsperioden så var vi grundläggande, det fanns ju nyanser, men i grunden var ju en enighet, bred partipolitisk enighet om den säkerhetspolitiska linje vi hade. Sen omedelbart efter Sovjetunionens fall så var ju NATO-frågan inte aktuell på det sättet. Va? NATO-frågan var aktuell så tillvida att vi deltog i NATO-operationer. Det kunde vara i Bosnien, det kunde vara i Kosovo, det kunde vara i Afghanistan. Så det är först lite in på 2000-talet när det börjar bli se annorlunda ut som NATO-frågan som sådan, så här medlemskap, kommer på dagordningen.
Och nu är vi nästan där, eller?
Nu är vi nästan där. Fråga mig inte när, men det vet vare sig du eller jag, eller höll på att säga någon annan. Men det kommer.
Men det här, både EU-frågan och NATO-frågan ändå, alltså,
var ju väldigt stora förändringar.
Ja.
Väldigt stora förändringar.
Ja. Och också att det tar, i politiken ibland, det tar väldigt lång tid.
Ja, det tar väldigt lång tid, och det är stora, liksom, stora förändringar. Går man tillbaka till, alltså skulle man gå tillbaka idag och lyssna på den slutdebatt vi hade inför EU-folkomröstningen 1994, så skulle man inte känna igen någonting nästan. För att de som var EU-motståndare uppfattade ju som att vi höll på att liksom förändra hela Sverige. Det var någon svensk identitet som skulle gå förlorad. Vattnet skulle sluta i fontänerna och parkbänkarna skulle dras in för pensionärerna. Det var ingen hejd på det elände som skulle gå över landet. Och vi som försökte ha lite en annan vision. Förena också var så, vi Moderater sa, Socialdemokraterna sa, men det gick ganska hyggligt. Men det var, vi ska inte glömma hur hård den striden var. NATO-omvändelsen kom ju på ett helt annat sätt.
Ja.
Det kommer att skrivas böcker om det.
Ja, det gick undan.
Det gick undan, kan man säga.
Ja. Men just det här positionsbytet, jag menar, jag är ju socialdemokrat sedan 100 år.
Ja.
Jag säger så här utan att vara, jag är ingen stor analytiker och så vidare, utan att ha fel om det mesta. Men jag visste att det skulle bli så här. Eftersom när det verkligen gäller, då byter man position. Snabbt. Och
ja,
man gör ingen väsen av det sen.
Nej, och det gjorde man ju anmärkningsvärt. Det får jag ju säga. Alltså jag var ju övertygad om, så jag går till 10 år tillbaka i tiden, att vi var på väg in i NATO, att vi var på en glidbana. Men jag trodde det skulle ta mycket längre tid. Men sen kom då den ryska invasionen. Och sen kom Finlands förändring.
Mm.
Och därmed var det, även för dem som tyckte att NATO var fel och det stred mot liksom själen eller vad det nu var för någonting. Därmed var det ju alldeles uppenbart att det fanns inget alternativ.
Mm.
Och det insåg socialdemokratin.
Ja. För att återvända en liten sekund bara till EU och folkomröstningen. Jag var ju själv på ja-sidan. Och det var nog mitt livs roligaste valrörelse hittills i varje fall. Det vill säga att det var ja eller nej. Alltså det var...
Ja, det var ja eller nej.
Ja.
Det var ju, om vi går tillbaka längre tillbaka i tiden, så hade ju en folkomröstning om kärnkraften. Det var tre linjer. Det var ju ingen som riktigt begrepp vad det handlade om. Någon linje höll jag på att säga. För det var liksom, det hade förvirrats till medvetet så att det skulle finnas ett handlingsfrihet efteråt oavsett utslag. Så det var ju inte... Men ja och nej 1994, det var ju... Det var ett riktigt val och det var ett viktigt val.
Ja.
Och det var mycket engagerat. Ja, så var du.
Mycket engagerat, och det blev liksom mycket av de partierna. Jag vet när man möttes med ja-grupperna. Det var industrifolk, det var vänsterfolk, det var högerfolk. Det var liksom vanliga som inte var med någonstans. Och, men som liksom drevs av det här, tyckte att det här var rätt och riktigt. Och det blev en annan stämning då. Liksom.
Det blev en annan stämning, och det hade ju, och det, bakgrunden var ju där mycket av tiden hade förändrats. Sovjetunionen hade fallit samman. Tre, fyra, fem år tidigare. Och vi alla var medvetna om att vi var på väg in i ett helt nytt Europa. Och vi kunde inte stå utanför längre. Vi ville vara med. Och så blev det ju också.
Mm.
Och idag är ju, jag kommer inte ihåg siffrorna. Det var väl 52-48 eller något där. Det var ju rätt jämnt, va?
Mm.
Men idag, om man tittar på opinionsundersökningar, är vi ju ett av de länder där vi har det starkaste stödet i hela Europa för EU-medlemskapet.
Ja, det är fantastiskt.
Mm.
Jag tänker också på en sak som är fantastisk. Jag kan vakna ibland och liksom förundras och förnypa mig i armen nästan. Att det blev ett ja egentligen. Det är rätt osannolikt. Att i folkomröstningar, oftast blir det ju nej.
Ofta blev det nej, och det var väldigt nära. Alltså det var väldigt nervöst.
Mm.
Vi hade ju delvis medvetet lagt folkomröstningar så att Finland var först. Mm. Och... För Finland handlar ju detta om säkerhetspolitik.
Mm.
Det handlade om att förankra sig västerut. Så att vi visste ju från början att även om den finska vägen var längre, de startade ju från en helt annan position, så var det mer klart att de skulle komma. Och sen kom vi, och där blev det jämnt, och sen kom Norge och där blev det nej. Intressant är, om man jämför den norska och den svenska resultatet och fördelar om det på städer och landsbygd, så är det ungefär samma resultat.
Ja, ja.
Men Sverige är ett mer urbaniserat samhälle.
Mm.
Norge är mera landsbygd, och det tippade över Norge för den andra gången i Norges historia, säger nej.
Och sen var det väl, jag menar, alla stjärnor stod väl rätt också hösten 94. Det Socialdemokraterna då, som hade ju en uppförsbacke naturligtvis internt i den här frågan. För vi var ju uppväxta med att...
De hade en uppförsbacke internt, och det blev ju fortfarande så att majoriteten av socialdemokrater röstade nej.
Ja.
Och det berodde ju på att, det kan man moralisera över om man vill, men det kan vi lägga på något sida. Socialdemokraterna hade ju koncentrerat sig vid valrörelsen 1994 på att bli av med regeringen Bildt.
Mm.
Det var viktigare än att komma in i EU.
Mm.
Och därmed hade de liksom försummat, enligt min mening, lite opinionsbildningen. Och därmed blev startsträckan för socialdemokratin i Europafrågan fram till folkomröstningen lite för kort.
Mm.
Och det gjorde ju att det såg rätt nervöst ut in till sista veckan faktiskt. Mm.
Men ni var ju tre stycken där hederspersoner, tycker man ska säga. Det var du som, trots att du hade förlorat valet, liksom var en stark Europavän och starkt stöd på högersidan. Ingvar Carlsson, en rejäl man, starkt stöd inom Socialdemokraterna. Många röstade nog ja, för att man gillar Ingvar Carlsson.
Säkert.
Och så Marit Paulsson.
Ja.
som liksom, jag tänker med landsbygd, kvinnor och, ja. Jag menar, och alla stjärnor stod rätt.
Jo, och det gick rätt också. Ja. Men det kunde ha gått fel.
Ja, ja.
Ja, vad hade vi gjort då? Mm. Ja. Mm.
Det vet man inte. Men nu befinner vi oss här 2023.
Mm-hmm.
Och bara om jag ger en snabb tillyxad bild vad som oroar mig mest kanske. Jag tänker att de demokratiska länderna är ju en ganska rar liten planta om man ser ut över hela världen. Alltså, som många auktoritära stater och diktaturer och sådär. Och nu på den östra flanken då, så det ryska anfallskriget mot Ukraina liksom, vill kväsa Ukrainas chans att kunna utvecklas till en demokrati. Jag tänker också på i sydväst mer så att säga Hamas terrorattack och en del av de här liksom demonstrationerna runt omkring i stora städer i hela västvärlden så att säga där mot Israel, knappt någon mot Hamas. Mm. Och det känns som vi trängs här. Jag menar, tänk om Ryssland vinner, tänk om liksom det går ett helsike ordentligt nere i Mellanöstern. Och...
Ja, och så är det många, framförallt på amerikansk sida, som har betydande farhågor för utvecklingen i Östasien med Kina. Kanske något överdrivet, men det driver väldigt mycket av den amerikanska politiken. Konkurrensen om vem som är den ledande globala makten mellan USA och Kina, det är ingen tvekan om att det är USA idag. Men många i USA fruktar att det kan bli Kina imorgon och vill inte riktigt acceptera det. Det kan man ju förstå känslomässigt. Men det leder ju samtidigt till en farlig situation. Nej, vi har kommit in i en påtagligt farligare tid. Om vi går tillbaka till där vi började, var EU-folkomröstning och sånt. Under lång tid så levde vi i en förhoppningarnas tid. Där det gick väldigt bra för världen.
Mm.
90-talet och ett decennium in ungefär i det nya århundradet. Nästan allting, inte allting. Balkankrig kan inte räknas till detta. Men i huvudsak. Va? Hundratals miljoner människor i världen fick det bättre. Vi hade färre krig. Vi hade fler demokratier. Allt detta. Va? Sen började vi komma in i vad jag kallar den nya oredans tid. Kanske kring 2008 eller något sånt där. Va? Med ökade stormaktsmotsättningar. Med världsekonomin började halta. Ideologiska frågeställningar sattes av identitetspolitikens elände enligt min mening i våra olika länder. Och sen har vi nu då kommit in i en direkt farofull tid med en rysk makt som försöker hävda sig. Återvinna någonting som den en gång hade men aldrig kommer att återfå enligt min mening. Motsättningarna borta i Östasien mellan Kina och USA och som sagt Mellersta Östern med de oförlösta konflikterna som då detonerade igen. Genom Hamas-attacken den 7 oktober.
Och allt detta, jag tänker på hur starka är demokratierna? Det har ju varit glädjande att se EU liksom stödet för Ukraina.
Alltså jag tror i grunden är, vi ser ju alltid demokratierna som svaga för att det är en massa politiker som bråkar om allting och vi har olika meningar och vi kommer inte alltid fram till samma ståndpunkt i de olika länderna. Vi har ju sett det just nu med EU i om Gaza-konflikten. Men i grunden så ligger ju demokratiernas styrka i detta att vi kommer fram till någonting som förr eller senare är något konsensus och då är det väldigt starkt. Diktaturer ser ju på ytan alltid starka ut men kan vara mycket skörare där inne. Hur stark är egentligen den kinesiska regimen? Ja, det vet vi inte riktigt. Den är förmodligen inte fullt så stark som vi föreställer oss. Kina kommer med all sannolikhet att vara annorlunda på ett eller annat sätt om 10 år än vad det är idag. Va? Medan Sverige kommer vara i huvudsak vad det är och Europa kommer vara i huvudsak vad det är. Så att vi har ju avsett mycket fler demokratier än vad vi hade före 89-90. Men det har liksom börjat att krackelera under senare år, vilket är starkt bekymmersamt.
Om vi återvänder lite till Sverige bara. Vi har ju talat här, vi ska inte ge oss in på inrikespolitiken. Någonting. Men här har det ju förändrats på det viset att vi har, istället för, jag är uppväxt, inte bara jag utan de flesta av oss, att vi har i huvudsak två stora partier, så att säga, Socialdemokraterna och Moderaterna, som i stora, tunga frågor, ända ekonomi, säkerhetspolitik och sådant har varit överens. Så man vet att under ytan har det funnits en stabil majoritet. Man vet att det kommer inte gå till helsike. Nu har vi tre stora partier Och, så här, och frågan är vart det där bär iväg. Och jag vet inifrån mitt parti, jag skulle bara vilja höra hur du ser på det. Inifrån mitt parti hör jag ofta det här att man, det finns lite, så här, lite franska förhoppningar. Det vill säga att den traditionella högern mer ska malas ner. Och att det ska stå mellan då, så att säga, typ Macron, översatt till Sverige då, Socialdemokraterna, och Marine Le Pen, det vill säga Sverigedemokraterna. Att det är där som...
Men det skulle då ge en polarisering som jag inte tror var i en polariserad värld speciellt nyttig för landets långsiktiga stabilitet.
Nej, absolut. Jag håller med.
Men jag kan väl se att på det sidan håll frestelsen kan finnas i den riktningen. Det finns många frestelser i politiken som man ska avstå från, inom parentes. Och det kan finnas på bägge kanterna. Mm. Nej, men en tendens som vi har i den europeiska politiken i dess helhet är att vi har inte stora partier längre. Just nu ligger Socialdemokraterna högt i opinionsundersökningarna. Men vi ska inte, både du och jag kom ihåg och började i en tid då Socialdemokraterna hade valresultat på 40-45%. Nu är Socialdemokraterna regelmässigt 30, ja. Någonting i den stilen. Vilket med europeiska måttbett inte är så pjåkigt. Mm. Men alla, alltså titta på tysk socialdemokrati som är liksom modern av socialdemokrati i Europa. 14-16%.
Ja.
Vi har många fler partier.
Mm.
Vi har, får man till längre perspektiv i Sverige, va? Vi fick KD länge sedan i och för sig. Vi fick Miljöpartiet länge sedan det också. Vi hade Ny Demokrati, de försvann.
Ja.
Tack och lov höll jag på att säga. Och Sverigedemokraterna. Ett mycket mer fragmenterat politiskt landskap.
Mm.
Ingen kan bilda regering ensam.
Mm. Nej, och frågan är om två av de stora måste vara på samma sida.
Ja, alltså ja och nej. Jag tycker alltid det finns ett värde att i vissa stora frågor är man överens eller har en grundläggande förståelse. Utrikes- och säkerhetspolitiken tillhör självklart detta för min del. Försvarspolitiken också i den mån det är möjligt. Det innebär inte nödvändigtvis att man måste sitta i regering. Jag har ju varit med många länge där vi just i utrikes- och säkerhetspolitiken, oavsett vem som har suttit i regering eller vem som har suttit i opposition, haft liksom en grundläggande kommunikation i den typen av frågor, för det har varit i nationens intresse. Sen kan man kunna slåss och sticka och stå och ha rykt om andra frågor. Och jag har alltid varit lite skeptisk mot den där tanken på en stor koalition när allt för många sitter i regering. För det skapar lite för stort utrymme för de som är utanför regeringen. Och då ökar risken för att det växer fram krafter som kanske vi inte vill att de ska bli så starka. Och det var väl ett av misstagen jag tycker med hanteringen av Sverigedemokraterna var ju för länge att man liksom, man ville brännmärka dem. Man skapade ett intryck hos människor att vi var en elit i Stockholm som vägrade tala med andra människor. Och det tror jag inte var till vår fördel.
Nej, om man jämför med hur till exempel Miljöpartiet hanterades, då blev ju både Socialdemokraterna och Moderaterna sprang allt man kunde för att lyfta upp miljöfrågan och bli mer miljömedvetna för att kunna möta den. Men när det gäller Sverigedemokrater blev det nästan tvärtom. Det var olyckliga år, tror jag.
Man skulle nog vilja backa det bandet, ja.
Men det kan man inte göra.
Nej, det kan man inte göra.
Vi har det som vi har det.
Ja.
Hörru du. Du nämnde Ny Demokrati där. Jag ska bara uppta en minut med en sak som för evigt sitter kvar i mitt minne. När du var statsminister. Ni behövde ju deras röster från och till. Och jag tror det handlar om det här någon pension, deltidspension.
Ja, delpensionen.
Jag minns. Det var en tv-debatt mellan dig och Ian Wachtmeister och Sali Åminnelse som ledde Ny Demokrati. Eller vad man ska säga.
Ja, eller vad man ska säga. Ja.
Och då sa du något sånt här där ni satt i varsin fåtölj, det var något sånt här samtalsprogram eller debattprogram. Och då sa du så här, ja, jag undrar om jag kan lita på ditt ord. Och såg man liksom hur han blev rasande nästan där. Ungefär som att, han tände till verkligen. Och jag fattade inte det där förrän jag pratade med folk som som kunde mer om såna här saker. Och då sa de att det var det värsta, liksom den lågadlige bild. Frågade den högadlig vaktmästare om han stod på sitt ord. Jag vet inte om det var...
Nej, men det var ju inte så snällt av mig att fråga det. Men det var ju mot bakgrund av att han kontrollerade ju inte sin riksdagsgrupp riktigt. Nej, därför, där fanns ju Nydemokratis riksdagsgrupp. Det var flera som liksom hade snubblat in i Nydemokratis, men som kunde ha snubblat in i vilket borgerligt parti som helst.
Ja, visst.
Men det fanns ju också fullständigt sjövilda galningar.
Mm.
Alltså fullständigt sjövilda galningar, va? Vi hade den här mannen nere i Halland, förargligt nog, kommer du ihåg honom?
Ja,
det var ju liksom osägbart vad han ägnade sig åt. Va? Så att den stackars Ian Wachtmeister hade det inte alldeles lätt.
Nej.
Han gjorde det inte alldeles lätt för sig heller, ska jag säga.
Nej, absolut. Men man såg ju det, apropå du nämnde förut med nya partier och sådär, det kan ju gå fort, för de här bestämde sig Bert Karlsson och Ian Wachtmeister, som var liksom
absolut
snabbt på 7 månader, tror jag. Så
absolut, och de var ju väldigt medieanpassade, väldigt, alltså Bert,
ja,
självfallet,
ja, ja,
han är ju född i en studio av något slag,
ja.
Och Ian var ju en mästare på formuleringar och var ju kvick och rolig.
Mm.
Så att det är klart att de uppfattades som en, det var drag under galoscherna, va?
Ja, det var det
som, men så allvarligt och seriöst var det kanske inte alltid.
Nej.
Och vi hade ju då en riksdagsordning som innebar att vi voterade om varje enstaka budgetpost i budgeten. Va? Det har vi ju gjort oss av med. Nu har vi en votering om statsbudgeten.
Ja. Oerhört mycket stabilare.
Oerhört mycket stabilare.
Och vi har ju också nu för första gången då på 8 år i varje fall en regering som har majoritet i de frågor man är överens om, i alla fall. Man har förhandlat. Och de är många av de stora, tunga frågorna.
Ja, Tidöfrågorna är ju de frågor som står i centrum för mycket just nu, som måste göras. Va? Men det finns ju åtskilligt som ligger utanför Tidöavtalet.
Ja.
Så det är ju inte en hel koalition, så att säga.
Nej, precis. Men ändå att man har förhandlat upp de här frågorna. Man får igenom sin budget.
Man får igenom budgeten.
Och det känns stabilare, och det tror jag alla, även de som likt mig gärna skulle se en annan regering, att det blir stabilare.
Ja, det var ju konstigt under förra mandatperioden. Vi hade en socialdemokratisk regering, men vi hade under huvuddelen av perioden budgetar som var beslutad av de borgerliga partierna.
Ja,
så kan man ju inte ha det.
Nej, jag tror det var 3 gånger.
Ja, visst. Ja, det var...
Nej, så det är lite mer ordning, och det där apropå demokrati, ordning och reda, alltihopa, det tror jag. Tiden går och det är snart dags att runda av här. Det finns så mycket man skulle vilja prata om. Men jag tänkte så här, din farfars farfar, vi nämnde honom förut, Gillis Bildt. Han avgick ju efter 1 år ungefär. För han uppgav som orsak, dels var han lite till åren kommen och började bli trött och sliten.
Mm.
Men också att han skrev att det han hade skrivit i regeringsförklaringen, att hans regering skulle kunna åstadkomma mer av försoning och samhällsfrid.
Mm.
Att han såg det som väldigt svårt att kunna leva upp till och ville lämna över stafettpinnen till någon annan. Det är försoning och samhällsfrid. Det är väldigt viktigt, och jag har tänkt på det mycket. Ditt första uppdrag var ju som samordningsansvarig i den borgerliga regeringen 76. Så att du är lite av, det är mycket av en samordnare, inte det? Eller?
Ja, både och, va? Men det ligger väl en del. När jag går tillbaka, så var jag var bra på idéstrid och ideologi också på den, på den tiden då vi hade mer av detta. Va?
Mm.
Jag tycker kanske vi har lite för lite av det. Av idédebatt och framtidsdebatt för ögonblicket. Men i övrigt, jag håller med om det. Vi är en liten nation i en väldigt söndrad värld. I en tilltagande söndrad värld.
Mm.
Och vi får nog vara aktsamma för att inte för mycket av den där söndringen också drabbar vårt eget samhälle. För det kommer att skapa ännu större faror än de vi redan har. Va?
Mm.
Så från den utgångspunkten, vi måste tänka på, vi måste vara lite varsamma med vårt samhälle också ibland.
Mm.
Och där har politiker, oavsett vilket parti man är i, där har alla politiker lite av ett ansvar som de kanske borde tänka på lite mer ibland än vad de gör.
Mm. Stort tack för att du ville vara med i Vida möter.
Tack Vida, alltid trevligt. Kommer att skapa ännu större faror än de vi redan har. Va?
Mm.
Så från den utgångspunkten, vi måste tänka på, vi måste vara lite varsamma med vårt samhälle också ibland.
Mm.
Och där har politiker, oavsett vilket parti man är i, där har alla politiker lite av ett ansvar som de kanske borde tänka på lite mer ibland än vad de gör.
Mm. Stort tack för att du ville vara med i Vida möter.
Tack Vida, alltid trevligt.